startar en podcast från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster.
Jesus, tack för ditt ord, Herre. Tack för att vi får bo i ett land, Herre, där vi får äga en bibel, vi får dela ordet och vi får samlas fritt för att prisa dig, Jesus. Nu ber jag att du ska vara med oss den här stunden när vi ska läsa ditt ord tillsammans. Amen. Roligt att se er. Jag höll på så här i värmen, men det har ju varit så. Men det blev lite annorlunda idag, vilket var väldigt skönt. Roligt också, jag har några missionärskollegor här från tiden i, jag vet inte var ni sitter riktigt, i Kongo. Där nere sitter ni, ja. Speciellt välkomna till er, men roligt att ni kunde komma hit. Hörrni, om jag nu under min predikan idag som blir lite annorlunda, det blir en blandning av vittnesbörd och sådär. Men om jag nu skulle sjunga en sång under min predikan, så lova att ni inte springer ut. Utan sjung hellre med i så fall. Men jag vill förbereda er för det redan från början. Visst är det skönt med Guds ord. Jag kommer ihåg min gamla farfar, Johannes Wern. En av de sista gångerna jag träffade honom, så hade han börjat bli senil och han kom inte ihåg så det är jättemycket. Men var han än gick så bar han på sin bibel. Så var vi på Smynagården Järnholmen och på något sätt hade han förlagt sin bibel. Och vi hade en släktträff där och han var på något sätt orsaken till att vi hade träffats. Och han fick ingen ro i kroppen, utan vi fick gå skallgång och leta efter hans bibel. För att innan han hade sin bibel så hade han inte den här friden inom sig. Och då hittade vi hans bibel understoppad någonstans. Och så tog han sin bibel och så satte han sig i en fåtölj och han somnade med en gång. Det var som om bibeln skänkte honom som tröst, som trygghet, sånt mycket som han bara inte kunde vara utan. Och jag kan känna så ibland också nu i tider när oro och så vidare. Visst är det en trygghet att ha Guds ord. I församlingen här så har vi precis avslutat en predikoserie som vi har kallat Löftet gäller dig. Där vi har fokuserat speciellt på den helige ande, på andens nådegåvor, på de andliga ämbetena, på det fantastiska att få tala i tungor. Och i Apostlagärningarna 1 och 8, där säger Jesus själv så här: men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det där är ett bibelord vi har kommit tillbaka till flera gånger under den här predikoserien. Vid ett av tillfällena när jag predikade så sa jag att framför allt så fick vi helig ande. Det står här att vi skulle få helig ande för att vi skulle vittna. Vi skulle bli hans vittnen i Jerusalem, i Judeen, i Samarien och till jordens yttersta gräns. Resultatet av att församlingen blev uppfylld av helig ande, det var evangelisation, det var mission, det var nya människor som tog emot Jesus. Det var så Jesus sa till lärjungarna. Så du och jag är kallade. Församlingen har en kallelse att vara hans vittnen. Ni vet Petrus på den första pingstdagen. När anden föll över dem, de satt i den övre salen och plötsligt så kom dånet ifrån himlen. Eldstungorna som fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de började tala i tungor och de fick ett fantastiskt bönemöte i den övre salen. Men de stannade inte kvar där. Utan samma dag så kan du möta Petrus och lärjungarna på torget mitt i Jerusalem. predikade att den Kristus ni korsfäste, han är och han var Gud, han var Guds son. Och så började de med en gång att proklamera Kristus. Och du och jag, Guds församling, vi har fått den kallelsen att vara hans vittne. Och då tror jag det är viktigt att tänka på vilken bild ger vi till människor när vi ska tala om Gud. Jag satt häromdagen och var ute och surfade. Ja, då, nu är det sommar, det är inte surfa på vågorna, utan jag surfade på nätet. Och jag upptäckte att det finns en trend. Det fanns en massa sådana här stå-upp-komiker både i Sverige och i Amerika och andra ställen. Och jag började lyssna på dem där. Och det är något av en trend att häckla Guds församling. Att häckla Gud. Att på något sätt förlöjliga det fantastiska att få vara ett Guds barn. Och förlöjliga till och med Gud. Och de gav en bild av Gud som gjorde mig mörkrädd. En bild av Gud som är så långt ifrån den bild av Gud som jag bär med mig och som jag lever på. Och jag frågar mig, var har de fått den bilden ifrån? Kanske kyrkan genom historien har gett en liten konstig bild av Gud. Varför har så många människor överhuvudtaget en konstig bild av Gud och vem Gud är? Har vi med våra liv och vårt ord gjort någonting som har planterat en sån bild hos så många människor? Jag har sagt många gånger härifrån den här talarstolen att det viktigaste vi vet om Gud, det är att Gud är helig. Gud är helig. I tredje Mosebok så säger Gud till Mose: ni ska vara heliga, för jag är helig. Ni ska vara heliga, för jag är helig. Och så kommer då, kan man säga, budorden och allt det här liksom som Israels barn skulle leva efter för att vara ett utvalt folk. Ni ska vara heliga, sa Gud. Och orsaken var att han var helig. Därför en helig Gud kan inte ha gemenskap med någonting som inte är heligt. Likadant som mörker och ljus inte kan samsas, så kunde inte helighet och ohelighet det. Och det där väcker naturligtvis många känslor. Både på den tiden, kan jag tänka mig, precis som det gör idag. Helighet. Ni ska vara heliga. Och så kommer allt den här prestationsångesten över att på något sätt producera en slags helighet. Och kanske är det där som på något sätt folk har fastnat. Ni vet, när Gud kallade profeten Jesaja, och Jesaja fick uppleva mötet med en helig Gud, så hände något intressant. Vi kan läsa ifrån Jesaja 6. Jesaja 6, de fem första verserna. Där står det så här: året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom. Var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposten och trösklarna att skaka och huset fylldes av rök. Då sa jag, ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det rörde han vid min mun och sa, när detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Kan tänka mig att det var ett oerhört mäktig upplevelse som Jesaja fick vara med om. Där han ser Gud, där han ser Guds härlighet, han ser Guds helighet. Och det är som om hela byggnaden skakar, hela jorden på något sätt får ge vika för Guds helighet och Guds härlighet. Och när han på något sätt möter den här enorma kraften, när han möter heligheten och härligheten hos den Gud som sa och jorden blev till, så drabbades han av någonting. Det är som helighetens ljus drabbade Jesaja, och när han ser sig själv i det ljuset så går någonting upp för honom. Ve mig, jag förgås. Jag är en man med orena läppar. Jag bor bland ett folk med orena läppar. Ve mig, jag förgås. Så när han mötte Guds helighet så kom hans egen svaghet, hans egen synd, hans egna tillkortakommande fram. Och han ropar, Gud, förbarma dig över mig, ve mig. Jag förgås. Jag har kanske berättat en gång förut. Jag var på en resa och kom till Bangkok sent en kväll. Och jag tog in på ett hotell 38 eller 48 våningar högt. Och längst upp så fanns restaurangen. Och fönstren gick ända ner till golvet. Och satt man på restaurangen. Och så hade man hela Bangkok lysande med neonskyltar överallt och gatlyktor, och det var som en smaragd. Det var så oerhört vackert. Man kunde sitta där och äta och njuta av utsikten över ett Bangkok by night. Så gick jag och la mig. Och nästa morgon så sitter jag på samma restaurang i solljuset och tittar ut över samma Bangkok. En helt annan bild. En helt annat Bangkok. Där kunde jag titta ner. Jag såg sophögarna ute efter gatorna. Jag såg rucklarna som stod alldeles nedanför hotellet. Jag såg de smutsiga gatorna. Och så vidare, och så vidare. När ljuset, solljuset kom, när dagsljuset kom, så kom sanningen fram. Om Bangkok. När Guds helighet lyser på dig och mig så blottas någonting av det som vi är. Våra behov av att få uppleva frälsning och renhet. Och det var precis vad profeten fick uppleva. Din synd är borttagen. Din skuld är borttagen och din synd är försonad. Så slutar inte Gud att tala där. Utan när han hade upplevt att hans synd hade blivit borttagen, att synden hade blivit försonad, så börjar Gud, eller så fortsätter Gud, och han säger i den 8:e versen: vem ska jag sända? Och vem vill vara min budbärare? Vem ska jag sända? Vem vill vara min budbärare? För det är så att den Gud som är helig och vill att du och jag ska vara helig. Det är också en Gud som Bibeln säger är kärlek. Det står så. Gud är kärlek. Han är kärlekens källa, han är kärlekens ursprung. Och det kanske är också en av de viktigaste sakerna vi kan veta om Gud. Han är helig, men han är också kärlek. Och hur ska man få kravet på helighet gå ihop med kärlek? Därför säger han till profeten, vem vill bli min budbärare? Finns det någon jag kan sända som kan förklara för den här världen att jag är kärlek? Senare i Bibeln så möter vi Jesus på Golgata. Och han dör, han begravs, han uppstår. Och han möter lärjungarna och han säger, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Gå ut, var mina budbärare. Gå ut och tala om att den Gud som är helig och säger ni ska vara heliga, det är också en Gud som är kärlek. När jag förberedde mig för den här predikan så kom jag att tänka på hur jag hade det när jag var liten. Jag växte upp, min pappa var predikant. Vi kom till Jonsred Partille när jag var 2 år. Där dog pappa och vi blev kvar där. Och jag växte upp i den här lilla församlingen. Där jag mötte en gudsbild av att Gud är en helig Gud. Men Gud är också kärlek. Och då var det en liten sång som fastnade i hjärnan på mig från den tiden. Och den kommer här. Nu ska jag sjunga och ni får gärna sjunga med. Som när ett barn kommer hem om kvällen. Så när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn, så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att här hörde jag hemma. Där fanns en plats i Guds stora rum, en plats som väntade på mig. Och jag kände jag hemma. Jag vill vara ett barn i Guds hand. Jag kan fortfarande känna värmen i kapellet i Jonsred. Jag kände mig så trygg. Jag kände mig så hemma. Jag kände mig så välkommen till Gud. Jag kände mig billigt talat som att jag gick upp i Guds egen famn. Och där präglades min gudsbild av en Gud som är en helig Gud, men som också är kärlek. Så sitter han där uppe i trädet, säker uppe i lövverket. Han ser utan att synas. Bibeln beskriver honom som en man kort till växten. Rik, men mellan raderna så kan vi förstå att han hade tjänat sin rikedom på ett, ja, inte helt fläckfritt sätt. Tvivelaktigt. Dessutom hade han ju allierat sig med fienden, vilket gjorde att judarna inte såg med välbehag på honom. Så hör han att Jesus ska komma till stan. Han hade aldrig träffat Jesus. Han hade aldrig mött Jesus förut. Men han brann av en längtan att få se Jesus. Och eftersom han var kort i växten så säger det Bibeln att Zacchaeus gick i förväg ut till vägen som går på in emot Jeriko. Och där hittade han ett som det står i gamla översättningen, ett mullbärsfikonträd. Och så klättrar han upp där för att kunna se. Samtidigt så antar jag att han kände sig ganska trygg att han inte var sedd. En längtan som jag tror han delar med väldigt många människor. Fast man inte alltid kan beskriva vad det är man längtar efter. Meningen med livet, säger man ibland. Något djupare, något som är större än mig själv. Men naturligtvis är det längtan efter det som är vår skapare, vårt ursprung, våra verkliga rötter, Jesus och Gud. Han hade hört om Jesus. Han hade hört hur han hade öppnat blindas ögon. Han hade hört hur han hade mättat de hungriga. Han hade hört hur han hade predikat ett nådens år ifrån Gud. Och nu skulle han komma till Jeriko. Kan du se honom klättra upp i trät? Få en fantastisk utsikt. Utan att behöva vara bland folket där han skulle riskera glåporden. Där han skulle riskera att höra allt det som han inte ville höra. Han som inte kände sig älskad, inte omtyckt, utan utanför. Precis som jag tror många människor idag också upplever sin situation i dagens Sverige. Men så kommer Jesus. Kommer gående in emot stan. Och folket trycker på. Och Zacchaeus, han har en fantastisk utsikt. Han ser bättre än alla andra. Och han ser Jesus. Han ser lärjungarna. Och nu är de precis framme vid trät och ska passera honom. Och jag kan riktigt i min fantasi se hur han sträcker sig fram för att se lite bättre i slutet. När plötsligt Jesus stannar under trädet och säger: Zacchaeus, kom ner. Jag vill komma hem till dig. Måste slått ner som en bomb, inte bara i Zacchaeus liv, utan i allt andra, all andras också. Han som var allierad med fienden, han som hade skott sig på andra. Och så kommer Jesus, den store profeten, den store läraren. Och vem går han hem till? Jo, den svikaren. Och Zacchaeus, som satt tryggt och lugnt där uppe och kunde se utan att synas. Hur kunde han veta mitt namn? Hur kunde han veta min längtan? Och så klättrar Zacchaeus ner. Jesus och Zacchaeus går genom folkhopen hem till Zacchaeus. Och så blir det ett gudsmöte. Det jag tror att Zacchaeus skulle stämma in i den här sången. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att här hörde jag hemma. Det fanns en plats i Guds stora rum. En plats som väntade för mig. Och jag kände, här är jag hemma. Jag vill vara ett barn i Guds hus. Det står så här: Zacchaeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han tog in hos en syndare. Ja, det är Guds kärlek. En kärlek som är villkorslös. En kärlek som inte kräver att du först måste hyfsa ditt liv innan du möter Jesus. Nej, du möter Jesus och han, budskapet han har, kommer att förändra ditt liv. Efter en natt på Oljeberget utanför Jerusalem så kommer Jesus tidigt på morgonen till tempelplatsen. Som vanligt när Jesus kommer någonstans så samlas det alltid mycket folk. Jesus har den förmågan att dra människor till sig. Och så samlas folk och han börjar undervisa dem. När han plötsligt hör oväsendet. när ett antal skriftlärda och fariser kommer släpande med en kvinna. En kvinna som har begått äktenskapsbrott, blivit tagen på bar gärning. Och nu släpar man henne fram inför Jesus. När jag läste detta så frågade jag mig också, var hon ensam om att begå äktenskapsbrott? Var fanns mannen? Nej, kvinnan var den man släpade fram. Kvinnan var den som man sa till Jesus, lagen säger att hon ska stenas. Vad säger du? Och så blir den här stämningen som hade varit så där jättepositiv där på tempelplatsen när Jesus hade undervisat, plötsligt väldigt förtätad. Och Jesus svarar inte fariserna. Han svarar inte de som hade släpat fram kvinnan. Det enda han gör är att han böjer sig ner och börjar rita i sanden. Jag skulle vilja ha varit en mus och sett vad det var han skrev. Vad det var han ritade. Vi vet inte det. Efter en stund när han har ritat där i sanden så tittar han upp på de här männen som står där beredda med sina stenar att utföra det som lagen sa. Och så säger han, den som är utan skuld, han kan börja och kasta första stenen. Och om stämningen var förtätad innan så blev det ännu värre nu. Det blev dödstyst. Och plötsligt hörs den ena dunsen efter den andra. När stenar som var ämnade för kvinnan släpps till backen. Av de äldre först och de yngre sen. Och plötsligt så har alla stenarna fallit till marken. Och alla bödlar gett sig av. Och Jesus är ensam kvar med kvinnan. Och då står det så här, Johannes 8, 10 och 11. Jesus reste sig upp och sa till henne, kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej, herre. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Han som var den enda som genom sitt rättfärdiga liv skulle kunna ha dömt henne. Han säger, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Inte heller jag dömer dig, för det är för sådana som du, som jag om ett tag ska hänga på Golgata. Ge mitt liv, låta mitt blod rinna till den här världens försoning. Jag ska ta straffet för dig. Jag ska av kärlek ta din plats. Och straffet ska drabba mig. Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Mötet med Jesus gav en möjlighet till ett nytt liv. Ett nytt liv där gamla profeten skrev att jag ska ta ut hjärtat av sten och jag ska stoppa in ett hjärta av kött och blod. Jag ska lägga min lag i deras bröst. Deras vilja ska bli, deras längtan ska bli att leva efter min vilja. Jag ska ge nya förutsättningar i mötet med Jesus. Så gå och synda inte mer. Och jag är säker på att hon, kvinnan, hon skulle säkert stämma in i sången. Hon också, som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn. Vi sjunger den igen. Och jag är säker på att hon hade samma känsla som jag. Det fanns en plats. Det fanns en plats för henne som var misslyckad, som var en syndare, precis som du och jag. Det fanns en plats som väntade på henne. Mm-hmm.
fanns en plats i Guds stora rum, en plats som väntade på mig. Och jag kände, här hör jag hemma. Jag vill vara ett barn i Guds famn. Det är den bilden av en helig Gud som är kärlek som den här världen behöver. Det är den bilden av Gud jag vill ge till mina medmänniskor, som jag vill dela med mig. Det finns en helig Gud som är kärlek. Det går att få ihop helighet och kärlek. Det går att få ihop kravet på helighet och kärlek, därför att det är inte jag som producerar. Det var inte kvinnan som var så perfekt. Det var inte Zacchaeus som var perfekt. Och det är inte jag som är perfekt. Nej, han som sa, kom till mig, ni alla som arbetar och är betyngda. Han var perfekt. Han var det felfria offret. Han var den som gav försoning, förlåtelse. Hans helighet blev min. Och så kan jag möta Gud, och jag kan möta kravet på helighet, därför att jag har mött Guds kärlek. Guds kärlek. Jag vet inte om du är en av dem som har drabbats av en felaktig gudsbild. En bild av en oförlåtande, sträng Gud som är ute efter att slå ner på varenda misstag vi gör. En Gud som är allvetande, som vet allt om mig, vet alla mina brister, vet alla mina fel, vet alla mina misstag. Och så är han där som en sträng magister för att på något sätt daska mig på fingrarna. Har vi som kyrka gett dig den bilden, då ber jag om förlåtelse. Men jag vill framförallt ge dig en annan bild. Det finns en helig Gud som är kärlek. Det finns en helig Gud som gav sitt liv av kärlek till dig för att du skulle bli helig. Det finns en plats i Guds famn. Det finns en plats i Guds rum, en plats som väntar på dig, där du kan få känna du har kommit hem. Och jag kände, här hör jag hemma. Vi sjunger igen. Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände, här hörde jag hemma. Där fanns en plats i Guds stora rum, en plats som väntade på mig. Och jag kände, som Zacchaeus eller kvinnan eller jag känner att jag behöver uppleva det här. Jag skulle så oerhört gärna vilja finnas där i Guds famn. Jag skulle vilja finnas där i den plats som Gud har berett för mig. Jag skulle vilja komma hem. Så kommer vi här så till vänster om mig, till höger om er och förebedjare. Det kan du få säga, jag vill komma hem. Jag vill möta Jesus. Jag vill få min synd förlåten. Jag vill möta Guds kärlek. Då finns det människor som vill be för dig. Eller om du känner att jag vill fyllas av kraft. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er och bli mina vittnen. Jag vill dela den bilden av en helig Gud, en Gud av kärlek. Så välkommen du också. Och vi får be tillsammans om att fler människor ska få uppleva att det finns en helig Gud som älskar.
Du har lyssnat till en predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.